och välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd. Jag som pratar är Agnes och med mig har jag som vanligt
Cecilia.
Vi ska prata om vad vi har läst sen sist och det känns som att vi båda har läst lite mindre än vanligt.
Ja, och jag började fundera på liksom, jag måste ha glömt bort någon bok liksom, för att jag vet att min ena bok läste jag nämligen på en helg.
Mm.
För den var en sån sluk.
Ja. Ah. Gött.
Ja, men det var ju liksom 2 veckor innan där.
Vad gjorde jag
då? Vad läste jag? Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte komma ihåg det.
Nej, det är väldigt konstigt.
Det är nog ganska lång tid.
Ja. Ah. För det känns som att du alltid brukar läsa någonting.
Eller vänta. Ja, men jag läser alltid. Nej, jag vet inte. Jag vet inte, för nu var jag, men jag var ju iväg när vi har träffats efter det. Jag kom på, för jag pratade om den här Maria Wern-boken, pratade jag om i förra avsnittet. Ja.
Jag känner att jag har scrollat för mycket. Och sen så har mitt barn fått andra sovrutiner. Så att innan var det ändå som att jag alltid läste typ en timme på förmiddagen.
Mm.
Det gör jag inte nu.
Okej. Okay.
Det är lite tråkigt. Mm. Men, det är om det.
Mm.
Vill du börja berätta?
Ja, då börjar vi med den bästa.
Ja.
Alltså sluket. Jag har läst Paradiset ligger under mammas fötter av Gina Dirawi.
Åh.
Har du läst den?
Nej, men jag är jättenyfiken.
Alltså, jag är rätt säker på att du skulle gilla den.
Skulle jag det?
Ja, jag tänkte när jag läste den att jag tror att du skulle gilla den.
Ah.
Jag ser den var skitbra. Jag tog med mig den när jag skulle ut och resa och behövde en pocket.
Mm. Hade du den hemma?
Ja. Jag köpte den för några år sedan. Jag köpte den nog när den var ganska ny. Mm. Men så blev det aldrig av att jag läste den. Men så skulle jag ut och resa och tänkte, den här kändes lagom seriös liksom.
Mm. Men visst, är det någon slags självbiografi typ?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det är en roman.
Ja.
Mm.
Alltså jag vet inte, men det, jag tror verkligen inte
jag att verkligen, det är självbiografi. Jag har fått för mig det.
Men det är väl hon på framsidan liksom. Ah. Alltså det är väl kanske därför man tror att det är det. För att det är en bild på henne.
Ah.
Men nej. Det, alltså, den är väl på något sätt inspirerad kanske. Mm. Av saker hon har varit med om i sitt eget liv. Men det händer definitivt saker som jag hoppas att hon inte har varit med om. Men. Den här handlar om 3 personer.
Mm.
Eller. Enligt baksidan handlar det om 3 personer. Och det gör den väl. Fast mest handlade egentligen om 2 personer. Mona och Mila. De bor i en mindre stad i Norrland. Och är muslimer.
Mm.
De är palestinier.
Okay.
Det har betydelse.
Ja.
Och de kämpar liksom båda två på sitt sätt med liksom sina identiteter och samhällets krav på dem som människor, som kvinnor, som muslimer. Som tonåringar.
Mm.
Och det är olika krav från skolan. Och från föräldrar. Och från kompisar. Och ja, det ena och det andra. Och de är egentligen bästa kompisar. Men de är väldigt olika. De har, man förstår att de har liksom utvecklats åt olika håll. Mona har. Hennes mamma är döende i princip i cancer. Och hennes pappa är väl deprimerad. Så hon är ganska ensam. Hon är väldigt rebellisk. Hon säger ifrån, för de går, det börjar med att de till exempel är någon slags koranskola eller något, alltså de är i moskén liksom, någon slags undervisning för ungdomar, och de har en lärare där som slår dem när de gör fel eller när han tycker att de gör fel eller alltså, bara överlag är liksom lite maktfullkomlig.
Mm.
Och då protesterar hon mot honom till exempel.
Okay.
Och Mila är liksom, hennes pappa dog när hon var pytteliten, så hon minns inte honom, så hon bor med sin mamma och sin lilla syster, och de hackar väldigt mycket på henne liksom. De har väldigt höga krav på henne, eller speciellt mamman då, att hon ska bli läkare. Och hon måste ha jättebra betyg, och så ska hon liksom vara en fin flicka, och det vill hon vara. Men hon mår väldigt dåligt, och hon vet liksom inte riktigt, hon har liksom självmordstankar och självskadebeteenden. Hon är väldigt så hatisk mot sig själv. Och sen så jämför hon sig hela tiden med en tjej som heter Nadine som också är i moskén, som är så här, den duktigaste av alla liksom. Så här. Och mamman också, varför kan du inte vara lite mer som Nadine? Och har du inte sett Nadine har jättebra betyg? Ja men så himla hemskt liksom, och man blir så ledsen. Och så, och Mona försöker vara på hennes sida, men ingen, de andra vill ju inte att hon ska vara med Mona eftersom hon är så
just
rebellisk då liksom. Och
så hon är typ dåligt sällskap.
Ja, hon är dåligt sällskap. Och sen så samtidigt har de ju inga svenska kompisar. För att de är så konstiga liksom. De kallas för så här hijabspöken. Eller hon kallar sig själv för hijabspöken. Det är lite oklart om det är någon som faktiskt kallar henne för det. Men hon... Ja, men det är någon scen också när de är i skolan. De går sista året på gymnasiet. Och det är någon tjej i klassen som fyller år och så... Mila, ska inte du med? Vi ska köpa en dildo. Du vill med på att köpa en dildo? Och hon bara, okej. Okay. Och så vill hon försöka gå på den här festen. Men då får hon inte det för sin mamma. För att det är så här, ja men då kommer du aldrig bli gift. För att det finns, vet du, bara våldtäkter och droger på de här festerna. Och egentligen vill hon ju inte gå. Men ja, det är,
man vill väl vara normal.
Ja men precis. Hon vill passa in och hon vill också så här, på något sätt göra uppror mot den här rollen som hon har fått. Ja, men så det är liksom läget i Sverige. Inte superbra.
Nej.
Men boken har liksom två delar. Och i början handlar det mest om Mila. Och sen blir det mer och mer om Mona. Och så småningom så dör ju Monas mamma. Och då åker hon och pappan till Libanon. Till ett flyktingläger där deras släkt bor. För att mamman har blivit begravd där.
Okej.
Så de åker dit. Och sen utspelar sig resten av boken i det här flyktinglägret. Så Mona kommer dit och liksom det som hon har med sig från Sverige, de är ju båda födda och uppvuxna i Sverige, liksom aldrig bott i Libanon eller i Palestina. Nej men Mona, tänk, alltså hon blir ju väldigt svensk i det här flyktinglägret liksom. Att hon vet inte hur hon ska föra sig, hon vet inte riktigt vad hon kan och inte kan göra. Så att det som bara var lite rebelliskhet i Sverige som liksom folk kanske störde sig på, men... Det kan på riktigt vara jättefarligt för henne där att bete sig på det sättet. Och... Alltså att hon liksom bara, men hur kan ni finna er i det här och hur kan ni leva på det här sättet? De bara, så alltså, vi är ingen pass, vi kommer liksom leva här. Det handlar också mycket om just det här typ att gifta sig, att med vem ska man gifta sig? Ska man... För Mila till exempel, alltså, det pratas mycket om att hon ska hitta en lämplig man. Och det är inte som att hon liksom så här överhuvudtaget funderar över om hon ska vara kär eller inte. Nej. Utan det är liksom rätt, ja. Inte bara att familjen ska välja, det behöver inte vara att familjen ska välja den. Men det är, liksom, det är inte liksom kärlek som är det viktiga.
Och det kanske inte är den här romantiska...
Nej, precis.
Utan det kanske att det ska vara okej eller
fungera. Jag vet inte, det är ganska lite fokus på det. Alltså det är mer så här, ja men han ska vara typ... han ska vara muslim och han ska vara typ ingenjör eller läkare eller något sånt liksom. Det är bara det som räknas och för henne då. Men det är också som att det är något som hon väldigt mycket får från sin mamma. Det är väldigt oklart vad hon faktiskt själv vill och tycker. Hon tar liksom på något, ja men det är väldigt mycket någon annans röst i hennes huvud. Jag var på väg någonstans med detta. Men ja, men det, liksom, för Mona blir livet i flyktinglägret helt enkelt. Ja, det blir svårt. Hon har lite svårt att finna sin plats. Och hon gör saker som hon, alltså som sagt, i Sverige är så här lite edgy typ. Men där går hon över gränsen på ett sätt så hon utsätter både sig själv och andra för fara. Nej. Det är ju då det blir riktigt spännande.
Men är det som att, alltså, ska hon vara där en begränsad tid? Eller
ja, liksom, eller, det ska hon väl liksom. Hon är ju där för att begrava sin mamma. Sen är väl tanken att hon ska, varför ska hon leva i ett flyktingläger? Hon har ju svensk medborgarskap liksom. Det finns ingen poäng. Men den utspelar sig under en ganska kort period. Tror. Eller att det börjar väl någon gång i vårvintern liksom där i Sverige. Men de är i Libanon under sommarlovet. Ja, och sen så slutar den väl där någon gång i på Eda i 2 månader. Men det har ett väldigt, väldigt abrupt slut. Lite för abrupt tyckte jag nog. För jag kände lite, ja men nu har du liksom bara lämnat de här karaktärerna i en lite så jobbig situation. Det kändes lite så att typ, okej, du vet inte riktigt hur du ska reda ut det här.
Nej.
Så då avslutade boken. På något sätt kändes det så. Men ja. Samtidigt så den hade liksom, man säger, man följer den här berättarkurvan liksom, så att konflikten byggs upp och byggs upp och byggs upp, och sen får den något slags ordentlig, vad heter det?
Crescendo typ,
eller crescendo alltså, eller klimax eller vad det nu heter liksom. Och sen ska du gå ner igen. Men det är som att det liksom går inte hela vägen ner, utan det, bara, det börjar dippa och sen slut. Så okay. Det blir liksom lite, ja, det blir lite avhugget.
Rumphugget.
Ja, men det var rumphugget faktiskt, tyckte jag nog. Men det var jättebra, och jag har faktiskt tänkt väldigt mycket. Och det är ju lite det jag inte har gjort på länge. Jag har liksom glömt bort böcker, men den här har ändå stannat faktiskt. Jag tycker, alltså, det är potentiellt ett av årets bästa.
Oj!
Mm, det var skitbra. Och jag, som sagt, läste ju det på en resa. Jag bara, men det blev bra med lite förströelse. Sen bara satt som så här. Bara, just det, jag är ute. Utomlands. Jag kanske ska gå ut och göra någonting.
Nej.
Och den här boken, jag hade bara med mig en bok också. Jag tänkte jag ska bara vara borta i 4 dagar.
Tog den slut?
Nej.
Nej,
jag resonerade den också lite. Plus att jag hade saker att göra på min resa.
Ja.
Lite
bröllop
och sånt. Lite bröllop och ganska mycket bröllop och sociala aktiviteter. Men det var verkligen en bladvändare.
Men vad kul.
Ja, och man jag gillade verkligen de här karaktärerna liksom, att även om de liksom rent så här, till det yttre skiljer sig mycket från mig, fanns det ändå väldigt mycket att känna igen sig i.
Kul. Alltså för jag känner nog, jag har nog avfärdat den lite. Alltså jag är så himla snabb på att döma alltså. För jag har liksom tänkt så här, för att hon är liksom, ja men så här, musiker, TV-personlighet. Alltså du vet så här, så bara, men skriver hon en bok bara för att det kommer sälja? Eller lite det, såhär.
Jag tror att hon bara är ett allmänt geni, liksom, att hon kan allt.
Det är också provocerande. Men hon verkar väldigt rolig också. Jag såg den här serien som handlade om att hon skulle hon ta reda på om det var men om man bara skulle typ dö. Om det var värt att leva. Det var väl det, såhär, för att världen var så pissig. Det gick på SVT. Och så var såhär, hennes liksom problem var att hon liksom inte fattade varför man skulle leva. Mm. Och så skulle hon typ ta reda på om det, ja, men fanns det någon mening typ. Eller är det bara rimligt att bara dö? Men jag tycker ändå det var ganska...
Men det är en bra premiss
för att jag tycker att det avfärdas alldeles för snabbt. Mm. Vanliga fall. Men...
Nej men alltså jag, som sagt, jag gillar den skitmycket. Jag tror att du skulle gilla den.
Kul.
Jag tänkte på dig flera gånger under läsningen.
Det värmer mitt kalla hjärta.
Okej. Jag ska säga en sak till om språket. Det är ganska så här vardagligt liksom. Man tänker inte så mycket på det förutom en grej som är väldigt rolig. Och det är att den är inte skriven i jag-form, men den är liksom ändå skriven liksom väldigt, alltså, utifrån en persons perspektiv hela tiden. Och den är liksom, innehåller jättemycket slang och jättemycket arabiska ord. Och det tillför verkligen någonting. Alltså det blir aldrig krystat egentligen. Utan att det låter bara, det ger liksom bara, vad ska man säga, färg till det. Det gör att man kommer i liksom rätt stämning. Men man får liksom ytterligare en del av det här. Och kul. Man lärde sig några nya arabiska ord.
Kul.
Mm.
Kommer du ihåg något?
Skära. Eller jag kan
säga.
Skära.
Vad är det?
Skit, tror jag.
Skit. Bra att kunna.
Eller hur? Jag tror att det här har varit med som fråga i IFS. Invandrare för svenska.
Ja.
Och då kunde jag inte det. Och nu kan jag det. Eller jag tror att jag kan det. Ja, i alla fall. Men ja, mycket bra bok.
Jag tänker bara på muskler. Eller så bara muskler.
Det vet jag inte.
Problem.
Är det på arabiska?
Ja.
Aha.
Det är typ det enda ord jag kan på arabiska.
Ja.
Men det kunde man säga till mina elever på språkintroduktion. Att såhär, om du kommer för sent, då blir det muskler.
Okej. Okay.
Och då var de såhär, åh! Så skyndar de sig.
Bra att veta. Inshallah, men
det är det är väldigt användbart.
Faktiskt. Det är det. Vad har du då?
Ja, men jag tänker att jag kanske ska prata om båda mina, för de hänger ändå ihop lite.
Ja, okay.
Jag har nämligen läst 2 Novelix.
Mm.
Alltså noveller. Som är av samma serie. Det, eller tema som handlar om grannar.
Oho.
På olika sätt. Och de här tror jag är skrivna utifrån det temat. För på Novelix så är det ju ofta så att man kan typ så här köpa en liten box här med olika teman. Och vissa av de temana är liksom ihopplockade i efterhand.
Mm.
Att typ här har vi några böcker som handlar om katter.
Mm.
Ja, det blir en kattlåda, eller vad säga. Men de här är liksom skrivna på beställning då, utifrån det här temat grannar. Och det är lite kul för att det finns ett ganska fint förord i de båda.
Mm.
Just om liksom det här temat och att i vår tid, att vi väljer så himla mycket i vår tid. Liksom. Men en sak som vi faktiskt typ inte kan välja, även om vi tror att vi kan välja det, är grannar. Och det är ju faktiskt helt sant.
Ja.
Och det är ju både, alltså lite, jag tycker det är lite fint och lite så här sunt typ. Samtidigt som det också är skitstörigt.
Ja.
För jag tror att de allra flesta kan relatera till att ha störiga grannar.
Ja.
Och själv aldrig vara den störiga grannen.
Ja.
Någonsin. Men anledningen till att jag har läst de här, det är också att jag har börjat på en bokcirkel för föräldralediga.
Mm.
På Majunas böcker och kaffe. Som jag har nämnt tidigare.
Ja.
Som ligger här i Göteborg. Som är en jättefin bokhandel. Reklam. så dit kan man gå. Och hon som har det istället ordnar också massa roliga events och sånt. Och bland annat har hon ordnat den här bokcirkeln.
Jätterolig grej.
Ja, så jag har hunnit gå en gång. Och på onsdag ska jag dit igen. Och då ska vi prata om den här andra novellen. Som är.
Hur funkar det? Alltså får man veta i förväg typ läst den här boken och så kommer man dit och diskuterar? Eller?
Ja, precis. Första gången så fick vi... Hur var det då? Jo, men första gången så var det så här... de har haft bokcirklar tidigare och då hade de läst den här ena boken då som heter Regn som är skriven av Josefin Kloggart.
Okay. Men är det bara novellen ni läser?
Ja, precis, för att man ska hinna läsa.
Yeah.
Och så ses vi varannan vecka på onsdagar, på förmiddagar. Och så får man ha med sig sin bebis.
Ja.
Och så pratar vi typ om novellen en timme ish.
Mm.
Och sen så väljer vi liksom en ny novell till nästa gång.
Men ni pratade ändå en timme om en
Ja, alltså jag skulle säga att vi pratade kanske 20 minuter om novellen.
Ja.
Första gången. Och sen pratade vi kanske en halvtimme om böcker och läsning generellt.
Okay.
Och sen började vissa barn att skrika och ville äta.
Ja.
Så då blev det lite matsektion inne i biblioteket, tänkte jag säga. Bokhandeln.
Ja.
Men supermysigt.
Ja.
Men så den första boken, eller novellen då, har inte jag varit med och valt.
Mm.
Men den andra som är skriven av Aris Fioretos.
Mm.
Och som heter Rapport från den täta världen. Den har jag varit med och valt.
Mm.
Men jag tänker att jag börjar med den här som heter Regn av Josefin Kloggart.
Mm.
Den var lite svår. Alltså... temat är ju grannar.
Yeah.
Och alltså jag funderar på liksom vad det är i den här som handlar om liksom grannskap.
Yeah.
Och till viss del så förekommer det liksom grannar i bemärkelsen, alltså den vanligaste att man tänker någon som bor vägg i vägg med. Men det är också som att naturen hela tiden återkommer och är liksom som en granne i berättelsen. Novellen är liksom uppdelad i fyra delar, tror jag, som kan läsas som enskilda, separata berättelser. Men efter att vi hade pratat om den på bokcirkeln så var det som att vi landade i, tror jag, att de nog hänger ihop och handlar typ om samma personer. Mm. Eller liksom att några karaktärer är samma men i olika tids... i olika tider helt enkelt.
I den här novellen?
Ja, precis.
Inte i de olika...
Nej,
nej.
I den här novellen. För det som börjar i den första delen då. Så är det en liten flicka som knackar på hos en granne. Och berättar att hennes bror är skadad.
Mm.
Och att de behöver hjälp. Och den här pappan i huset liksom, där de knackar på, är liksom så här, han säger typ att okej, men jag ska komma sen typ.
Mm.
Men man får liksom känslan av att han kommer inte gå dit.
Nej.
Vilket känns lite kusligt typ. För det är ändå så här ett litet barn som kommer och berättar typ att ja, men ett annat litet barn är liksom skadat. Och han vill inte, det är bara så här obekvämt typ. Och så bara, nej, ska du komma och kräva saker av mig? Och men det är också lite så här mystiskt. För man fattar inte riktigt vad har hänt det här barnet. Och hur långt ifrån varandra bor de.
Mm.
Den här flickan går liksom genom någon skog. Och det är någonting, det skrivs liksom fram som att berättaren vet mer än vad vi vet liksom. Mm. Och det är typ att, det är någonting med att så här, när hon går hem så vet hon inte att hon ska få hjälp. Men det är någon som följer efter henne i mörkret eller något. Och då är man så här, är det här bra? Eller är det dåligt?
Mm.
Eller ja, vilken typ av hjälp pratar vi om. Så det är liksom kring den scenen som den första texten handlar om. Och sen så i en av de andra texterna, då är det en kvinna som sitter på ett tåg och tittar ut genom fönstret. Och då pratar vi lite om så här, kan det vara samma, kan det vara den här flickan? Men man kan också läsa det som en helt annan karaktär liksom. Men som tittar ut på landskapet och så plötsligt dyker det upp en man som liksom utfodrar några får. Och det är liksom, till en början verkar det så här, men som en ganska idyllisk scen liksom, landskapsscen. Men sen plötsligt så skär han halsen av ett av fåren. Och det kommer liksom från ingenstans.
Mm-hmm.
Det känns nästan lite som är så här, som att det är skrivet utifrån barns perception liksom. Mm. Att det finns ingen logik i det liksom. Det är så här, det är liksom bara de här pusselbitarna typ.
Mm.
Men de hänger inte riktigt ihop.
Mm.
Och man får ingen förklaring. Alltså, men varför skär de plötsligt halsen av det här fåret liksom. Och alla de här, det är liksom som man får så här, vad heter det? Alltså ögonblicksbilder typ.
Ja.
Som är väldigt detaljerade och väldigt mycket stämning.
Mm.
Jag tänkte mycket på Virginia Woolf när jag läste.
Okay.
Dels i att jag inte fattar så mycket.
Mm.
Men också i ett språk. Alltså det kändes som att det var mycket mer att man var i ett tillstånd.
Ja.
Än att det är en så här kronologisk berättelse.
Ja.
Och det är väldigt mycket stämningar. Och liksom saker som bara passerar revy liksom. Och sen är det liksom så här, ja, men det är olika såna här scener som är uppdelade på fyra olika delar. Och boken, eller novellen, heter ju Regn.
Mm.
Och regnet är också en sån konstant. Det regnar väldigt mycket genom novellen. Men det är lite oklart, alltså, varför den heter Regn.
Mm.
Alltså, är det som att regnet har någon betydelse?
Mm.
Liksom någon symbolisk betydelse. Typ, alltså, jag tänkte mycket på så här Bibeln. Och, för det är så här översvämningar. Det är så här smittor. Alltså syndaflod. Mm. Alltså sådana konnotationer. Typ. Men som du märker. Det är väldigt så här, det känns som att det är mycket symbolik.
Ja.
Som går att läsa in. Jag känner att jag är jätterörig. Men det tenderar ju att vara det. Så det är väl inget nytt.
Det är väl bara...
Nej, jag tycker du är ganska tydlig. Men jag tänkte att jag skulle läsa den här scenen när han skär halsen av fåret. För jag tycker att det är så... Alltså det är så objektivt skrivet typ.
Mm.
Alltså det är nästan omsorgsfullt. Fast det är så brutalt samtidigt. Mm. Ja, ni får höra. Han går i land på den nya ön och häller ut två spannar valsad havre på marken. Lutar sig mot ett träd, ser på sina djur. Fröståndarna och dammet från havren lägger sig snabbt i regnet. Han skakar sin hatt och knäpper den översta knappen i jackan. Så lägger han ett rep runt halsen på ett får och drar det åt sidan. Han letar fram en kniv ur sin väska. Han står bakom fåret och tar tag runt huvudet. Han lyfter fårets huvud bakåt. Han lägger kniven mot djurets hals och försäkrar sig om att äggen går hela vägen genom ullen som hänger i stora filtkuddar kring hela djuret. Han försäkrar sig med ett finger om att äggen står i rätt vinkel in mot den blottade huden och så i en rörelse som ett segel som slår över till andra sidan när båten vänder. drar han med sammanbitna tänder och slutna ögon upp sin armbåge och utåt sidan så den står som en vinge ut från honom. Halsen öppnar sig. Såret ligger kring fårets hals som en kedja. Blodet forsar ur djuret, rinner ner över ullen, pärlar över hans svarta skinnskor. Fåret faller till marken och han kastar sig med slutna ögon ner över det och håller det stilla så att blodet kan rinna ut. Fårets kropp drar ihop sig i kramper. De smala benen spritter. Klövarna klapprar mot varandra. Blodet strilar i en bana från den öppna halsen, rinner genom det gula gräset som fingrar genom hennes hår, kommer ner till vattnet där det breder ur sig i en röd solfjäder. Fattar du vad jag menar? Med att det liksom...
Med objektivt språk. Och detaljerat.
Ja, och det känns ändå så här omsorgsfullt på något sätt, fast det är också jätte...
Det är lite svårt att få en känsla av en så kort liksom, bit. Men ja, lite förstår jag i alla fall.
Men ja, det var den ena.
Gillade du den?
Alltså som vanligt när jag pratar om en text så gillar jag den mer. För när jag läser den själv så då läser jag den nog som fyra separata berättelser ganska mycket. Men sen när vi pratade om hur de kunde hänga ihop och liksom... Så där, då börjar jag tycka mer om den. Faktiskt. Men den är... Alltså det känns som någonting... Ja, men som att man ska läsa den när det regnar. Alltså typ på hösten.
Okej, en höstbok.
En sån här ruskig höstkväll typ. Okej. Men ska jag fortsätta med nästa novell?
Jag tänkte annars jag kunde faktiskt knyta an till den som du har läst.
Ja, för absolut.
Att den, min andra bok faktiskt lät lite som att jag beskrivit den.
Oj.
Alltså,
Men lite.
Lite faktiskt.
Ja, men då, kör.
Ja, det här är då, eller det är inte ens en bok, det är tre böcker. Det är tre romaner av Marguerite Duras.
Nej. Vad tråkigt.
Ja, eller hur? Jag är besviken.
Det kanske blir årets besvikelse.
Nej, det blir ju Maria Wern alltså. Det här var inte riktigt. Nej, men alltså det här är tre romaner och de heter så mycket som Moderato Cantabile heter den första. Sen är det Dödssjukdomen och den sista heter Emily L. Moderato Cantabile är tydligen hennes genombrottsroman. Och de andra två är från 80-talet.
Men de måste ju vara rätt korta då allihopa.
Ja, det är ju tre korta. De är ju, menar för hela boken är ju på 170 sidor eller något sånt där.
Alltså gillar jag ändå den grejen med Margit
Duras. Ja, det är kort. Men ja, och den första då, den tyckte jag ändå var helt okej. Inte jättebra, men ja, helt okej. Den andra stod absolut ingenting. Och den tredje är jag helt ärligt inte riktigt klar med. Jag har typ 10 sidor kvar, men skitsamma. Den är så tråkig. Och jag bara, nu läser jag bara ut den för sakens skull. Men den första, då den här Moderato Cantabile, handlar om en... Alltså det är också att jag tycker att, jag gillade den första, men den sista känns liksom lite som att det är typ samma sak som den första. Alltså de är väldigt lika, och jag bara så här, men... Vad är poängen med att skriva två typ likadana berättelser?
Det är typ som när man har massa foton som ser typ likadana ut. Kan man inte välja?
Ja, nej, de är ju inte samma. Men de är väldigt lika. I den första då så är det en kvinna som följer med sin son till hans pianolektion. Och så är de där inne och så hör de någon skrika utanför. Och det visar sig att det är då på en bar tvärs över gatan. Och där har en kvinna blivit dödad av sin partner. Typ skjuten eller knivhuggen, jag kommer inte ihåg. Och då blir hon liksom lite besatt av den händelsen. Måste ta reda på vad det
är som har hänt. Är det mamman som blir besatt?
Mamman blir besatt. Måste ta reda på vad det är som har hänt och varför. Så hon går till den här baren. Och hon går liksom dit. Fast hon låtsas att hon inte är intresserad av det här. Utan hon bara låtsas typ att hon bara går dit. Och så börjar hon prata med en man. Och så är det som att de... Alla försöker ta reda på lite vad det som hände och varför. Men det blir som när de två pratar om det här paret då. Så är det som att de egentligen... Alltså de pratar om paret men egentligen pratar de om sig själva.
Okay.
Eller de pratar om sig själva fast de liksom projicerar på det här paret. Men han kände nog så här och då kände hon detta. Och, alltså, för att det uppstår någon slags liksom, väldigt stark attraktion läser jag, mellan de två som egentligen nästan aldrig får något utlopp.
Nej.
Men att hon bor tydligen i andra änden av stan och de pratar väldigt mycket om att han typ så här, att han typ går förbi hennes hus på natten och typ tittar in. Alltså han står typ vid grinden och tittar in och kan se henne och liksom att hon är så medveten om att han finns där utanför och tittar på henne. Det hela är väldigt kryptiskt liksom. Men den var ändå fin och liksom den var ju väldigt stillsam och lugn. Men det är också lite så här Virginia Woolf liksom så mycket detaljer och men det är som att även miljöbeskrivningarna på något sätt påverkar händelserna eller hur de känner. Alltså det är som att det hänger ihop. Så den gillade jag ändå.
Mm.
Den andra dödssjukdomen, alltså, jag kommer typ inte ihåg den. Det är en jättekonstig berättelse, men alltså, när man läser om den så står det typ en man köper en kvinnas sällskap för några nätter. Men är det egentligen han som bestämmer eller är det hon typ?
Mm.
Och det är ju typ det. Men alltså, jag vet inte, alltså, hon, den här kvinnan bara säger du är sjuk, du är dödssjuk, du kommer dö. Jag fattar ingenting. Det är väldigt oklart om det här faktiskt äger rum eller inte. För det är såhär, om jag skulle köpa dig så skulle jag det. Så att det är väldigt hypotetiskt. Och jag bara, men vad är då poängen? Och den sista, Emily L. Handlar igen om ett par som är på en bar. Och typ pratar om ett annat par. Och på något sätt projicerar någonting på dem. Det är det jag menar, att det är samma berättelse typ två gånger. Fast den här är lite andra då. Människor typ, för då är det ju ett, jag vet inte om de är ett etablerat par för att berättaren som är jag-form då kallar den andra personen för ni.
Mm.
Så jag tänker att de kan inte vara ihop med varandra.
Nej, det låter...
Nu ska man inte säga ni.
Nej, om det inte är något rollspel.
Ja, det skulle ju sig kunna vara. Och så sitter det ett engelskt par en bit bort och så börjar de på något sätt fantisera om det här paret och liksom spekulera. Fast det är liksom så att det hela berättelsen är liksom hela det här parets livshistoria. Det engelska paret. Men det är helt påhittat av det andra paret. Så jag bara, men varför?
Det känns ju som att hon typ utforskar en idé. Ja. Men att hon kanske inte borde ha gett ut.
Alltså det står ju att det är ett av hennes främsta verk. Står det i början av boken. Men det är väl bara jag som inte har den smaken.
Ja, det är ju... Man tycker olika.
Man tycker
men
olika.
Det är märkligt jag... det där med... Alltså, då tänker jag om man ska liksom ge ut... texter som är väldigt lika.
Mm.
Då tänker jag att det får vara väldigt många. Så att det blir liksom. Alltså att det blir en grej. Men om det är bara två stycken som är väldigt lika. Så blir det konstigt.
Ja, och jag tänker jag älskade ju Älskaren. När jag läste den. Det var så himla bra. Men där var det också väldigt mycket språket.
Mm.
Det språket är ju inte alls här.
Nej.
Inte alls, alls likt liksom.
Nej.
Tycker inte jag i alla fall.
Märkligt.
Möjligtvis. Ja, i någon av dem kanske lite grann. Men nej, det var inte alls så poetiskt. Så... Nej, den sista, jag tycker den är tråkig. Den är jättetråkig. Jag bara ska sluta läsa den. Men nu är det så lite kvar. Ja. Så nu får jag bara läsa ut
den. Ja, det är svårt att sluta då.
Liksom. Nej, men det jag skulle säga. Nu låter kanske oklart vad det var som kopplade till din. Men det var ju så det här lugna tempot. Ja. Och liksom lite ögonblicksbilderna. Ja. Så att det är ju väldigt, alltså den sista boken som ändå är den längsta.
Ja.
Den utspelar sig under liksom ett par timmar.
Ja.
Så det blir väldigt mycket detaljer hela tiden. Ja. Och det är mycket så här. Ja, men nu kommer den här mannen in igen. Och han har... Var det ute och bla, 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 bla.
Ja, men det verkar ju som att det är mycket också stämningar.
Mm, precis, liksom. Ja. Det var stämningar. Jag vet inte. Jag kan inte formulera mig. Men ja. Så att därför så tänkte jag att det ändå knöt an till det som du pratade om. Liksom. Och vädret faktiskt. Speciellt i det första spelar vädret en stor roll. Det är mycket med att det är så ovanligt varmt för årstiden. Och solen och det moln och det solnedgång. Och det är det. Och mycket vädret.
Ja, det känns ju inte som det mest rafflande man kan skriva om väder just.
Nej, men det var ändå liksom, som sagt, det var, där tyckte jag ändå blev fina stämningar på något sätt. Och jag blev ändå liksom lite, ja, jag fastnade lite i den första i alla fall.
Mm.
Så den moderat och kantabile kan ändå rekommenderas.
Ja,
men... De andra två kan man hoppa över.
Ja. Men då går jag vidare då.
Do it.
Den andra novellen då är Aris Fioretos novell som heter Rapport från den täta världen.
Mm.
Och jag blev sugen på den för att jag ju har sett honom i Babel.
Mm.
Och han verkar så himla sympatisk. Och jag gillar ju att läsa personer som jag uppskattar. Så det var mest det som gjorde att jag var taggad på denna. Men den handlar om ett gäng pojkar i så här skolåldern.
Mm.
Vad nu det är. Jag får lite känsla så här, förr i tiden. Vad nu det är. Men alltså jag tänker typ de som är kanske i så här 70-årsåldern nu.
Typ 50-tal.
Ja, det blir det väl. Ja, ja, typ när de gick i skolan.
Ja.
Jag tänker att de har liksom så här, att de kanske har lite så här skoluniformsaktigt med lite så här beige, långa shorts och att de ser lite så här ordentliga ut liksom.
Nästrumpor.
Ja.
Ja.
Vattenkammat
hår.
Ja, skulle kunna ha det. Mm. Källa min fantasi och historieuppfattning. Men det handlar då om de här skolpojkarna som är i skolan. Och så är det en av killarna som är väldigt intresserad av typ filosofi. Mm. Och alltså jag kan ändå se honom framför mig som är liksom en sån här bara, men alltså, hallå, vad tycker ni om det här? Så här, vi måste...
Är de barn eller?
Ja, men de är ju barn.
Eller typ gymnasiet?
Nej, jag tror de... de går i gymnasiet. Nu slog jag upp en sida och så är jag gymnasister. Ja, men de går i gymnasiet. Och det är en av de här killarna som är väldigt intresserad av filosofi och läser det liksom fritiden. Mm. Och liksom, jag uppfattar honom något lite större. Han vill liksom att de här kompisarna ska liksom ta ställning till olika filosofiska dilemman typ hela tiden. Och nu har han snöat in på självmord då.
Okay.
Och huruvida det är rätt eller fel. Mm. Och vill att kompisarna ska ta ställning till det utifrån liksom ändå argument.
Yeah.
Och de är väldigt måttligt intresserade av det. men de ger väl ändå liksom sin syn på saken. De flesta i den här gruppen. Men sen är det en pojke som sticker ut.
Mm.
Generellt liksom i klassen. Yeah. För han är tydligen liksom han kallas för J i novellen. Och han är liksom verkar vara smartare än de andra.
Mm.
Men väldigt introvert eller lågmäld. Så han är liksom aldrig aktiv på lektionen. Mm. Han sitter och gör något annat i sin skrivbok.
Ja.
Och berättaren då i novellen är bänkgranne med honom. Så det är det som kopplar till granntemat då. Och han sitter och försöker snegla på vad den här J skriver i sin bok. Okay. För han tänker att han liksom skriver alla svaren på det som läraren pratar om. Och då vill han liksom fuska. För att han kan inte. De har en lektion i latin. I början till exempel. Och han är inte så bra på latin då. Och tänker att den här J, han kan ju det här.
Mm.
Så han sitter ju och skriver rätt svar. Så han försöker liksom kika i hans anteckningsbok. Men då är det liksom, han skriver någonting. Och sen så suddar han. Han skriver med bläck.
Mm.
Och så liksom suddar han över det med pennan direkt efter han har skrivit. Så han skriver någonting och sen gör han liksom som såna serpentiner liksom överallt. Så berättaren blir jättefrustrerad för han försöker liksom titta och så bara nej, nu suddar han ut det hela tiden. Och så börjar jag undra sig, men vad är det han gör? Varför gör han så här? Och man förstår liksom, för den hoppar liksom i tid.
Mm.
Så man förstår att den här J tar sen sitt liv.
Mm.
Och man ska på något sätt, och det kopplas då sen an till den här filosofiska diskussionen de hade som...
Men var det J som var...
J var han som
som skrev, var filosofisk?
Nej, J var han som var smartare än de andra och satt och skrev i det här.
Ja, men det var inte samma person som filosofen?
Nej, okay. Utan filosofen hade fått liksom svar från alla andra i gänget. Aha. Förutom den här J som var lite speciell liksom. Men ville liksom, så det, han, alla väntade på hans utlåtande. Mm. Men han liksom kom inte med något svar.
Okay.
Men de ville liksom ha hans syn på saken. Och så får man liksom, man förstår att J sen senare i livet tar sitt liv.
Mm.
Och liksom, så spänningen eller liksom intrigen på något sätt i novellen är liksom så här, vad sa han?
Mm.
Vad tyckte han om självmord? Han som sen i vuxen ålder tar sitt liv. Och vad gör han i den här anteckningsboken liksom. Jag tänker att jag ska inte spoila det.
Nej.
Men alltså jag tyckte den var... Alltså det kändes verkligen som att han lyckades bygga upp ändå den här världen på något sätt. Eller liksom tidsåldern.
Yeah.
Och de här ganska lillgamla pojkarna. Eller unga männen. Och liksom jag kan ändå så här relatera till att vara typ 15-16.
Mm.
Och när man funderar på de här stora frågorna typ. Och att det känns så himla blodigt allvar.
Ja.
Den är också lite rolig för att det är ganska mycket språk i den. Dels för att det ju handlar om den här latinlektionen liksom, och de här verben, och jag pluggade latin när jag gick på gymnasiet, så det var ändå ganska roligt och, så här, och de här olika, ja, men mycket sådana grammatiska liksom, begrepp som nämns bara för att berättaren tycker att det är så svårt, liksom deklinationer och komparationer och, alltså, så det var ändå ganska roligt som liksom svensklärare och ändå grammatikintresserad att friska upp sitt minne lite grann kring grammatik. Men det känns också som att den är ganska, alltså språket, men också såhär, ja, men hela novellen känns ganska otidsenlig. Alltså den är väldigt såhär, ja, men också långsam.
Och, alltså otidsenlig i vår
tid. I vår tid, ja, men precis. Om man ser till vad som ges ut nu så känns det är lite otidsenligt. Och jag tänker att Fioretos också känns lite otidsenligt. Jag vet inte, för det är, jag tänker att för mig är så här, vad ska man säga, han utstrålar någon slags här bildning.
Ja, det gör han verkligen.
Som känns lite ovanlig.
Ja, det är inte inne med bildning.
Nej, och jag gillar ändå det.
Ja.
Alltså det är absolut inte det mest uppslukande jag läst. Eller liksom roligaste. Eller så.
Ja, men, alltså, men jag är ju hooked. Alltså jag tänkte fråga om jag får låna den.
Ja, du får låna den.
Så är det.
Ja, du får det.
Jag tycker den låter bra. Jag gillar ju böcker som utspelar sig i skolan.
Ja, du gör ju det.
Nej, mycket
förtjust. Så att ja, jag är ändå lite sugen på att läsa mer av honom. Jag vet inte vad han har skrivit mer.
Jag heller.
Jag ska se här om det står någonting på insidan. Hans mest kända verk är Den sista greken från 2009 och Halva solen från 2012. Han är författare och översättare. Alltså översättare, det känns ju också som ett väldigt... alltså de är...
intellektuellt och bildat.
Ja, och så är han ju med i Babel då. Icke att glömma.
Apropå otidsenligt.
Ja.
Eller, jag, nej, det kan, jag vet inte. Men det fick mig att tänka på en sak som jag läste i tidningen igår. Att Svenska Akademin har fått två nya medlemmar.
Var det därför de pratade om Anna-Karin Palm?
Ja!
Ja, för att jag hörde det på radion igår. Fast jag hörde bara att de pratade om henne.
Ja.
Och någonting med att hon hade fått någonting. Jag bara, vad är det hon har fått?
Hon har kommit med i Svenska Akademin. Ja. Det är skitcoolt.
Det känns väldigt uppfriskande.
Ja, alltså jag vet ingenting om henne. Och jag har inte läst den där Selma Lagerlöf-biografin.
Jag har den här.
Men... Oh, du har det. Jag tänkte jag ska läsa den.
Ah.
Men vad skulle du säga? Jo, då läste jag en artikel om henne.
Mm.
Och då så stod det typ att, så här, att hon har... Nej, vänta. Nej. Nej, jag, nu har jag glömt. Jag läste det här igår, jag har glömt allt. Nej, men det var liksom något att jag så här, för jag har... inte att tala som henne innan hon skrev den här Selma Lagerlöf-biografin. Men hon har tydligen skrivit mycket annat och så här, ah, men jo, de hade intervjuat någon annan i Svenska Akademin.
Ja.
Någon sån här som upphöjd person. Ja. Som, ja, Anna-Karin Palm, hon ser ju henne som en av Sveriges främsta författare. Och jag bara, jaha, okej, okay, spännande.
Men jag vet att jag såg något, om det var en dokumentär om henne eller om det var en lång intervju på tv. Där jag verkligen fick ett så här, men jag blev väldigt nyfiken på henne. För hon verkade väldigt, ja, men väldigt intressant och kunnig och liksom.
Det var roligt för hon nämnde att så här, alltså Selma Lagerlöf satt ju i akademin.
Ja.
Och sen så Elin Wägner som skrev en biografi om Selma Lagerlöf.
Just det.
Och sen har hon själv skrivit, alltså så att det är som att det så här fortsätter liksom.
Och vad fint. Vem var den andra då? Som ut... För det var två som...
Ja, vem var den andra? Det var någon professor i typ svenska tror jag.
Okay.
Så han var mer språkmänniska. Ja, då var det någon som uttalade sig att det är så uppfriskande att de har varit inne en person under 50. Det tyder på, på att det är nya vindar blåser i akademin.
Ja, jag tänkte precis säga det. Är det som att den måste börja gilla Svenska Akademin nu, eller?
Så jag följer ju dem på Instagram.
Ja, så du gillar dem?
D_Adolfsson. Älskar att de heter det. Älskar att de har Instagram.
Det som, vad heter det, är Livrustkammaren.
Ja, men det är ju väldigt skämtsamt.
Ja, men det är ju jätteroligt att de är så roliga på Instagram.
Ja.
Åh, nu kommer jag tänka på någonting som sen bara försvann. Det var ju tråkigt.
Jag måste lägga till en sak om Jenny Delabys bok här. För att när jag känner att jag missade det, liksom, alltså, ett också såklart, jag kanske liksom lite snuddade vid det, men ett annat viktigt tema i boken är ju rasism. Framförallt så länge de är i Sverige. Och det är ganska mycket också det här med att ha slöja och hijab och hur man ska ha den och hur man ska se ut. Och ska man ha den eller inte ha den? Mm. Och i Sverige är de ju skitkonstiga som har det. Men däremot i det här flyktinglägret så är det lite så här, ja, vissa har det och andra inte.
Ja.
Det är lite olika. Men att du också är att... Jo, alltså, ja, Mila kommer också dit för jag helt enkelt avslöja. Så att de är liksom där båda två. Med lite ovetande om varandra typ.
Okay.
Och, ja, men, och då använder de också hijaben. Eller, liksom de här kvinnliga plaggen, typ sådana här abaya, sådana stora kappor liksom.
Mm.
De använder typ det för att de ska bära med sig mycket saker och vill dölja det liksom. Då gömmer de det under det. Och sen är det att Mira är i en lägenhet då, som där hon bor med sin, ja, under tiden de är där. Och så händer det någonting. Hon är ute på balkongen och så kommer det ut en kvinna på en annan balkong som då har burka på sig, eller niqab har hon. Och så pratar hon om liksom så här hur viktigt det är att typ leva sitt eget liv, att inte lyssna på vad andra säger, att du måste frigöra dig från din mamma för att hon är inte en bra människa och du måste liksom, och det blir liksom, det blir väldigt roligt med det, eller roligt, men det, liksom, det blir väldigt effektfullt med den här kvinnan som då är så förtryckt inom citationstecken, som liksom har de mest radikala åsikterna i hela boken. Och typ så här att du måste befria dig själv för liksom för andra kvinnors skull. Så jag såg att jag hade vitt in ett hörn. Och så ifall Mila blir arg på den här kvinnan för att hon behöver lite hjälp och kvinnan hjälper inte henne. Och så skriker hon så här: du är fucking psycho, hulkiga Mila. Jag kunde ha dött. Äsch, se till att slappna av och njuta nu, säger kvinnan klart. För livets skull. För kvinnorna före dig som inte fick njuta. Och för kommande generationers skull. Och kom ihåg, så fort livet ger dig svårigheter, acceptera, släpp taget, flyt med och var en zebra. Just det, var en zebra, för det var en sån grej att Du är en zebra, du är inte en vad annat är det? Elefant. Så här, du försöker vara en elefant, men du är en zebra. Du måste vara en zebra. Sluta försöka vara en elefant. Det var fint, det var inspirerande. Man ska vara en zebra. Man ska vara sig själv. Du är lite randig då.
Ja, jag är ofta randig.
Mm. Inte så zebra randig. Men ja, när jag bara kände att jag behövde liksom lägga till det.
Mm.
Och
men ja, för jag tänkte på det där också, vad som är liksom att det som kan vara typ radikalt i en kontext inte är det i en annan.
Ja, precis.
Att det blir väldigt tydligt i den den kontexten liksom.
Ja. Och att ja, men det är många saker, det är också väldigt många saker jag inte har sagt om den här boken för att jag vill inte spoila för mycket.
Nej, jag förstår.
Jättebra bok alltså.
Kul.
Väldigt, väldigt bra.
Ja. Apropå bra böcker så jag har ju faktiskt läst lite mer under den här perioden, men jag är inte färdig.
Nej.
Och det, jag läser den här som jag har fått av dig. Flicka, kvinna, annan.
Ja.
Och den tror jag kommer att vara en väldigt bra läsning.
Spännande.
Ja, jag läste typ 100 sidor, det är ganska tjock. Så vi får se om jag hinner till nästa avsnitt. För det finns mycket att säga om det. Apropå rasism också.
Ja, det är väl verkligen tema i den.
Ja, och det här med liksom inomgruppskonflikter. Alltså jag tänker liksom det här med till exempel inom gruppen muslimer då till exempel. Och slöja, inte slöja och så vidare. Men också där är det mycket också i den liksom, vad är mest radikalt i den lesbiska, queera eller antirasistiska världen. Vem är borgerlig och vem är, det är en väldigt rolig läsning. Men jag återkommer till det.
Kul.
Ja.
Mm. Men ska vi säga så?
Vi säger så. Vi hörs nästa omgång.
Det gör vi.
Hejdå.
Ha det bra, hejdå.